Vi har ju uppehållit oss i Romarbrevet 12 den här helgen. Och nu ska jag inte läsa hela kapitlet som vi har gjort de andra gångerna. Utan jag ska bara läsa den sista versen. Romarbrevet, det 12:e kapitlet och den sista versen. Men innan vi gör det så vill jag bara nämna också idag att min senaste bok finns med där ute. Den här boken om lärjungen Simon Petrus. Och där vi kan få vandra med honom i 52 kapitel. Och följa hans liv, hans lärjungaskap och vad det Jesus gjorde med honom. Hur blev han en så hängiven lärjunge som Gud fick använda? 149 kronor kostar den och du kan titta på den där ute. Och du kan swisha, du kan betala kontant. Någon gjorde det igår. Och du kan betala via konto också. Men oavsett hur du gör det så skriv upp ditt namn på den där listan. Och skriv upp sättet på vilket du betalar så har vi lite koll på det också. Romarbrevets 12:e kapitel och den sista versen där, versen 21. Och där står det så här: låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Och så har vi gått igenom 7 olika kännetecken på en levande och förnyad församling. I de här bibelstudierna nu från fredag kväll och 2 tillfällen igår också. Och jag bara nämner de 7 punkterna och sen ska vi alltså fördjupa oss lite mer i den där sista 7:e punkten då. En levande församling består av överlåtna medlemmar som har ställt sitt liv till Guds förfogande för att bli till välsignelse, leva med Herren och tjäna honom. Och en levande församling lever i en ständig process av förnyelse och förvandling. Det var fredagskvällen det. Sen fortsatte vi igår på eftermiddagen klockan 4 först att en levande församling har en mångfald utav andliga gåvor och tjänster. Och är med och uppmuntrar och frigör varandra i det. En mångfald av gåvor och tjänster. Och sen så sa vi också att det jag var inne på nu här, att en levande församling har en varm och kärleksfull gemenskap. En varm och kärleksfull gemenskap. Och sen var det fikapaus igår kväll. Och sen efter fikapausen, då var det några punkter till. Och då var det detta att en levande församling har en helig iver och hängivenhet och glädje. Präglas utav det. Helig iver, hängivenhet och glädje. Och så den 6:e punkten. Det var att en levande församling har ett starkt böneliv. Var uthålliga i bönen. Och så kom vi till 7:e punkten som vi bara kort rörde vid. Att en levande församling låter sig inte besegras av det onda, vad det än är. Utan använder det goda från Gud till att besegra allt det onda. Blir en övervinnande församling. Och jag började säga något om det igår, men jag sa att det vill jag fördjupa mig i. Så hela predikan idag ska handla om detta. Men det är ju så att en levande församling består ju av enskilda medlemmar. Av enskilda personer. Av enskilda lärjungar. Och därför så vill jag fokusera mest personligt idag. Igår så tog vi och förut här i helgen har vi med talat allmänt så här om församlingen. Men det har naturligtvis hjälpt oss var och en också. Men idag vill jag på ett särskilt sätt fokusera på hur du och jag som är lemmar i Kristi kropp och får vara med som medlemmar i församling, hur vi kan vara med och vinna seger över det onda. Hur vi inte behöver bli besegrade utan vi kan få vinna seger över allt det onda. Och först vill jag gå igenom 4 olika saker som representerar det onda. Och sen så ska jag gå igenom 4 olika sanningar som representerar det goda som Gud har gett oss. Som vi kan få använda oss av för att bli övervinnare. Så Gud har inte menat att vi bara skulle överleva sådär nätt och jämnt. Utan Gud vill att vi ska få övervinna. Redan Martin Luther, han sa att vi har 3 huvudfiender. Det är djävulen, köttet och världen. Och vi ska titta på dem först. Och sen har jag en 4:e punkt där också. Innan vi kommer in på. Vi ska framförallt fokusera på det goda. Men låt oss teckna den här bakgrunden först då. Vad är det som vill besegra oss? Jo, för det första så är det den onde. Och det blir mycket Guds ord idag också. Och de flesta texterna hämtar vi från Romarbrevet. Så vi ska ta hjälp av Romarbrevets rika undervisning för att få lite mera ljus över vad Paulus menar när han talar om detta. Att inte låta sig övervinnas av det onda, utan använda det goda till att besegra det onda. Alltså i sin speciella text så handlar det ju om när människor sårar oss på olika sätt. Och att vi då istället ska vara fyllda av kärlek och bemöta dem med det goda i form av Guds kärlek. Men detta är också en allmängiltig andlig princip som Paulus ger oss här. För det är ju mycket som kan representera det onda. Men, och det är mycket som kan representera det goda Gud har gett oss. Så det första, det är den onde, det är djävulen som försöker knäcka dig och mig. Men då ska vi läsa Romarbrevet 16 och 20. 16 och 20 i Romarbrevet så står det så här. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Så det var en kamp för församlingen i Rom, helt klart. Och de upplevde att Satan där, som ju vars ord egentligen namnet betyder motståndaren, försökte på olika sätt krossa församlingen. Och naturligtvis också de enskilda medlemmarna, de enskilda lärjungarna där, bland de troende i Rom, de upplevde kampen. Och hur den onde försökte på olika sätt att krossa dem. Men här säger Paulus att fridens Gud ska snart låta Satan bli krossad under era fötter. Också det här ordet djävul, det betyder ju det grekiska diabolos. Det betyder ju anklagaren, åklagaren. Och också den som kastar isär. Det är ganska intressant. Den onde försöker alltid kasta isär oss liksom. Försöker komma in med kilar emellan oss. Försöker splittra, försöker skingra, kasta isär och åklaga och anklaga. Det ligger och förtala. Det ligger liksom i den ondes karaktär. Och vi möter den kampen. Alltså en del har ju fått för sig att den onde inte finns. Men vad har de fått det ifrån? Det kan jag inte förstå. Utan låt oss inse att jo då, vi har en fiende och han finns och han är i högsta grad verklig. Men låt oss inte ge honom större uppmärksamhet än han är värd, skulle jag också vilja säga. Men vi behöver fiendekännedom, men framförallt behöver vi känna segraren. Och jag kommer till det sedan här. Jesus är segraren. Vi ska framförallt se på honom. Men vi behöver vara medvetna om att vi har en fiende som heter Satan. Och att han på olika sätt försöker angripa oss. Både som församlingar tillsammans men också som enskilda troende på det sättet. Och han kan använda många olika saker. Och ibland så använder han också människor runt omkring oss. Men låt oss också då ha klart för oss att det är aldrig människor som är våra fiender. Den onde kan använda sig av människor. Och det kan vara nog så jobbigt och nog så besvärligt. Men det är aldrig människorna som är våra fiender. Människorna är vi kallade att förlåta, att älska, att betjäna och så vidare. Men den onde, det är fienden som ligger bakom allt sådant. Men låt oss inte säga orda mer om honom. Ja, vi kan ju ta med ett ord av Jesus innan vi går på nästa punkt. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra eller döda, som det också kan betyda. Det är hans program. Men Jesus sa, jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Den andra fienden, det är köttet. Och vad är nu köttet? Ja, det är ju inte kroppen. Det är inte detta alltså, utan det är vår gamla syndanatur. Den gamla människan, den medfödda syndanaturen. Och då ska du veta, jag tänkte på det i morse här, att det är ju intressant när man till exempel läser Paulus 13 brev. Att han har mycket mer att säga om köttet än om djävulen. Ja, han nämner djävulen ibland vid några tillfällen i sina brev. Men han talar mycket mer om köttet. Och det måste innebära att köttet är en ännu svårare fiende än djävulen. För djävulen är ju egentligen besegrad av Jesus på korset. Han är en besegrad fiende. Men köttet är den mest förrädiske fienden. För det är ju en fiende som vi bär med oss. Som finns inom varje människa. Och det talar Paulus mycket om. I Romarbrevet 7 så ger han en klassisk beskrivning av hur köttet fungerar. Och vi ska ta och läsa verserna 15-20. Som jag sa, det får mer karaktären av bibelstudium även den här predikan på förmiddagen. Men jag har känt det att vi ska låta Guds ord få tala mycket till oss idag. Och utifrån Romarbrevets undervisning. Verserna 15 till och med 20 i Romarbrevet 7. Där säger Paulus så här. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Lägg märke till att varje människa har från födseln två tendenser. Dels är vi skapade av Gud till att vara hans avbild. Och därför bär varje människa något gott gudomligt i sig också. Därför att vi är skapade att vara Guds avbild. Det finns något där gott i varje människa. Men det finns också något ont hos oss varje människa. Och det är att vi bär en grundskada inom oss. Ända sedan våra första föräldrar, Adam och Evas syndafall, så kom det in en grundskada i mänskligheten, i människans inre. En ond natur, syndanaturen, den gamla människan, köttet kallar Paulus det för. Som alltid är i opposition mot Gud och hans vilja och hans ord och det som är rätt och riktigt. Som alltid drar åt motsatt håll och som istället är väldigt själviskt och inåtvänt, egofixerat i sig själv liksom. Och hamnar alltid på kollisionskurs med det Gud vill. Men när vi blev frälsta, då fick vi en ny natur. Vi blev födda på nytt. Och den naturen, det är Jesu Kristi natur och sinnelag som vi fick inom oss. Men det hade ju varit skönt om den gamla köttet, gamla naturen helt hade blivit utplånat. Det har jag tänkt många gånger, men nu är det inte riktigt så. Utan den finns kvar där, men den ska inte längre regera över oss. Den ska inte längre ha en massa att säga till om. Och därför talar ju Paulus om i Romarbrevet 6 att när vi tog emot Jesus och när vi också lät oss döpas till Kristus med troende dopet, så begravde vi den gamla människan. Ja, han säger vi blev korsfästa med Kristus, vår gamla natur. Blev korsfäst där med Kristus. Och vi dog med honom. Och i dopet så begravde vi den gamla människan med honom. Och vi uppstod för att leva ett nytt liv. Och det innebär att Jesu Kristi kors och liksom dopets verklighet ska finnas där som en, liksom som en skiljevägg. Som en gräns i vår inre värld. Köttet finns kvar, försöker ta över, försöker få oss att göra fel saker. Och lyckas tyvärr ibland. Men vi ska leva i detta att vi är korsfästa med Kristus, döda och begravda med honom, alltså den gamla människan. Att köttet visserligen finns där, men inte längre ska regera oss, inte längre ska ha makt över oss. Men kampen pågår ända till dess vi kommer hem till himlen. Det är först då som då kommer vi inte ha några problem med varken djävulen eller kött och inte något annat heller. Då kommer det bara vara underbart. Då när vi är framme. Men vi är inte riktigt framme än. Men vi är på vandring. Och Herren arbetar med oss. Men köttet är den mest förrädiske fienden. Och köttet kan till och med bli religiöst ibland. Och då blir det ännu värre. För då ska vi vara så där lite lagom ljumma som du läste här. Lite lagom gudfruktiga men inte för mycket. Och liksom ändå vårt själviska jag ska till och med styra det andliga livet då liksom. Och då blir det bara en kötslig religiositet. Själva köttet i oss blir inte frälst, bara religiöst. Men vi är frälsta för vi har fått en ny natur i Kristus. Vi har fått en ny natur i Kristus och det är det som ska regera. Men vi har en fiende i köttet som Paulus säger och vi ska vara vaksamma för det. För det kan lätt bedra oss. Det finns en nyckel i som jag tycker är starkare uttryckt i Bibel 2000. I slutet av Romarbrevet 7 så står det i vers 25. Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Och så säger han så här.
Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min kötsliga natur syndens lag. Lämnad åt mig själv. Där har vi nyckeln till att förstå. Om vi försöker kämpa i egen kraft, lämnade åt oss själva, då kommer vi inte kunna vinna seger över köttet. Utan då kommer köttet igen och igen och besegra oss. Och det blir ett ständigt haltande andligt liv. Men vi är inte lämnade åt oss själva. Utan Herren vill ju vara med oss och hjälpa oss. Men ibland hamnar vi där att vi försöker, att vi glömmer det. Och försöker kämpa i vår egen kraft. Och då är vi i Romarbrevet 7. Men Gud har kallat oss att leva i Romarbrevet 8. I vår praktiska erfarenhet så pendlar det lite däremellan. Men Gud vill att vi mer och mer ska befinna oss i 8 kapitlet och mindre i det 7. Är ni med? Ja. Den tredje fienden, det är världen. Det var vi inne på i första bibelstudiet i fredagskväll. Där vi läste i Romarbrevet 12 och 2 då. Anpassa er inte efter den här världen. Utan, hur stod det? Låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Och nu ska jag inte gå in mycket på det. För jag gick igenom det så pass noggrant i fredagskväll då. Då sa jag att i den här typen av texter där det varnas för världen. Så handlar det om att en beskrivning av det som kännetecknar den från Gud bortvända mänskligheten. Den mänsklighet som lever som om Gud inte fanns. Det tänkesättet, den livsstilen, de värderingarna som präglar den från Gud bortvända mänskligheten som lever. Eller den sekulariserade människan om man säger så också. Och detta ska vi inte låta prägla oss och påverka oss. Och vi ska inte anpassa oss efter det. Men vi lever ju här i världen. Och Herren har inte menat att vi ska fly den här världen. Och han har inte menat att vi skulle isolera oss. Vi ska leva och finnas mitt i denna värld. Men leva ett nytt liv i Kristus. Där vi inte låter världen pressa in oss i sitt schema. Så kan det också översättas. Det är ganska intressant den här texten. Den kan också översättas. Låt inte världen pressa in dig i sitt schema. Och nu vet vi alla, vi har alla gått i skolan. Och en del jobbar inom skolans värld. Och så vidare. Att där under skoldagarna så styrs man ju av schemat. Så är det ju. Schemat säger vilka ämnen man ska ha. Vilka tider som gäller. Och vilka lokaler man ska vara i. Och så vidare. Det styrs av schemat. Och så måste det vara när det gäller skolans värld. Annars blir det ingen ordning på något. Men låt inte världen lägga sitt schema på ditt liv. Låt inte denna världen pressa in dig i sitt schema. Vi har ett nytt schema och det heter Guds rikes schema. Och det är beskrivet i Guds ord. Där har vi Guds vilja. Och det är det vi ska söka. Vi ska söka det gudomliga schemat. Där vi ska få ordning på livet utifrån Guds schema. Va? Och inte pressas in i världens schema. Där har vi också en kamp att kämpa. Men där Herren vill hjälpa oss. Det fjärde. Nu har vi talat om djävulen, köttet och världen. Ja men det fjärde, vad skulle det kunna vara? Ja men låt mig bara uttrycka det så här. Livets svåra problem och negativa omständigheter som hotar att knäcka oss ibland. Ibland talar vi om att livet gör oss illa. Att vi helt enkelt möter saker och ting som vi egentligen inte har någon riktig förklaring på. Det kan vara sjukdom, det kan vara sorger, det kan vara anhöriga som vi mister och så vidare. Så vi drabbas av sorg. Det kan vara motgångar av olika slag. Och ibland kan vi se orsaker. Ibland hittar vi ingen orsak till det. Det bara händer liksom. Och livet det är härligt att leva. Och ibland så är det också jobbigt. Ibland är det helt underbart. Och ibland är det riktigt besvärligt. Sånt är livet. Och vi lever ju fortfarande i den skadade skapelsen. Och vi får inte glömma det. Vi lever i Guds rikes underbara verklighet. Men samtidigt lever vi fortfarande i den skadade skapelsen. Och därför lever vi i spänningsfältet mellan härlighet och lidande. Mellan allt det goda vi har i Jesus Kristus. Och allt det jobbiga som finns i den här världen. Och som tillhör människolivet så att säga. Och allt detta vill ju ibland knäcka oss. Vi kan ju ibland möta olika saker som på något vis vill ta musten ur oss och liksom knäcka oss.
Men Herren vill hjälpa oss att vinna seger över allt detta. Och nu, nog om den där negativa nu. Nu vill jag resten av predikan tala om vad är då det goda som Gud har gett oss. Som vi kan använda till att besegra det onda. Och det är mycket mer och mycket starkare än allt det onda. Ja, Paulus han använder vid några tillfällen i sina texter bilden av en vågskål. Där han lägger denna tidens lidande med allt det onda som är ryms i det. I den ena vågskålen. Och i den andra vågskålen lägger han Guds välsignelser och Guds härlighet. Och allt det goda vi har i och genom Jesus Kristus. Och så säger han, den vågskålen väger tyngre. Den gör det. Ja visst, den här är besvärlig. Den väger en del, jo. Men den här väger tyngre. Den väger mera. Den härlighet, både som vi har och som vi ska få en dag när vi kommer hem. I Jesus Kristus. Som jag sa inledningsvis, ursprungligen allra först och främst så handlar ju den här texten, låta inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Det handlar ju om relationen till människor. Att kunna visa kärlek och godhet mot människor som har visat motsatsen emot oss och sårat oss och sargat oss. Men att kunna vända andra kinden till och visa detta. Och låt mig ta en berättelse om det här innan jag vill lyfta fram fyra goda saker som Gud har gett oss för att besegra det onda. En berättelse som har berört mig så starkt när jag har läst den. Och nu blir det den här gode EFS-prästen Anders Petter Sjödin som jag citerar igen. Alltså jag fick tag på hans första bok 96. Den heter Sökets ansikte och det är en av de starkaste böcker jag har läst i hela mitt liv. Och ändå har jag läst många böcker kan jag säga. Håller på ständigt och läser en massa böcker. Den här boken har berört mig så djupt. Och jag har fått anledning att så många gånger citera den. Så under många år så hade jag med den här boken tillsammans med Bibeln i portföljen. Varenda mötesserie jag hade liksom. Varenda möte jag hade så nästan hade jag med den här boken och citera något ur den. För den här Anders Petter Sjödin, han har varit med om så mycket tillsammans med Herren. Och han har en vision för väckelse i det här landet som nu tror jag börjar gå i uppfyllelse och som han fick för många år sedan och som han beskriver. En stark vision om en mäktig väckelse över Sverige. Det här som hände, det var när han var missionär i Tanzania. Han var EFS-missionär, han och hans fru var deras missionärer i Tanzania. Och där fick han vara med om otroligt mycket. Men vid det här tillfället, det här var i början av 90-talet, då hade han rest till en konferens i Brighton i England tillsammans med tre tanzanianska präster. Och så kommer de och så ska de få där och så ska de få bo hos en familj. Och nu händer detta förfärliga alltså att när de ringer på den där dörren där de skulle få bo då, han och de här tre tanzanianska prästerna, så kommer det ut en dam och öppnar och hälsar på dem. Och när hon får se de här tre tanzanianska vännerna som han har med sig, så säger hon, sorry, här tar vi inte emot några afrikaner. Och så stänger hon dörren för dem. Fruktansvärt att det kan finnas så rasistiska människor. Och som dessutom ska kalla sig kristna. Och Anders Petter Sjödin, han blir ju helt ställd. Och dessutom skämdes han alldeles förfärligt. Men då var det en av de här tre, han heter Betson Kikoti. Han sa så här, alltså de sa inte Sjödin, de sa Sjödini. Sjödini, var inte ledsen, det ordnar sig, vi hittar någonstans att bo, sa den här Betson Kikoti. Och så satte de sig på bussen för att åka därifrån då. Och på bussen kommer det in en vit man som är kraftigt berusad. Och som är högljudd och bullrig och störande. Och de andra liksom som sitter i bussen, de tittar ut genom fönstret för att slippa möta hans blick och tycker det är förfärligt jobbigt. Men vet du vad den här Betson Kikoti gör? Ja, nu har du inga snören på dina skor, annars skulle jag riktigt illustrera det här. Han får se att skosnöret har gått upp på den ena skon på den här berusade mannen. Och vet du vad han gör? Han går fram till honom och böjer sina knän och så knyter han skosnörerna på honom. Och mannen blir så häpen så han blir helt tyst. Och de andra resenärerna, de liksom bara, de tittar förvånat. Och han är helt tyst resten av resan, den där berusade mannen. Han blir helt tagen alltså. Tänk då
denne Betson Kikoti som just hade mött denna fruktansvärda rasist från denna vita kvinna som dessutom skulle vara kristen. Men han visar kärlek bara en liten stund senare. Och då förklarar Anders Petter så här. 10 år tidigare, då hade han varit på en resa till Sverige. Och så hade de varit på en gudstjänst i en svenska kyrkans kyrka uppe i Hälsingland. Inte så långt ifrån Bollnäs, Byvallen. Och där hade han blivit så berörd av Guds ande. Så han hade gått fram till förbön. Och en präst, han beskriver det, Anders Petter, en präst med stora nävar. Hade lagt sina händer på hans huvud och bett för honom. Och där hade Guds ande fallit över den här Betson Kikoti. Och han har blivit fylld med den heliga ande. Och våg på våg av Guds härlighet och Guds kärlek hade bara flödat genom honom. Och han säger själv, där började en helt ny dimension i hans andliga liv som lärjunge och som en Herrens tjänare. Och sen dess hade han varit använd av Gud och fylld med Guds kärlek. Men inte nog med det händer mer ska ni få höra. Nu är det en annan familj som öppnar sitt hem för dem. Och där de får bo och som blir så fint bemötta. Men då berättar den familjen, vi har en son som sitter i fängelse här i stan. Han är brottsling. Och så säger de, Betson, kan inte du besöka honom i fängelset och försöka prata med honom? Och Betson, han blir livrädd, för han har ju besökt fängelser i Tanzania. Riktigt hemska fängelser. Och han har ju en bild av fängelser. Han tänker att de är likadana i England. Nu är det ju inte riktigt så. Det är långt därifrån. Men han har ju den bilden, så han är ju jätterädd. Va? Så han tänker, nej, det vet jag inte om jag kan göra. Men de vädjar till honom, kan du inte göra det för vår skull? Försök besök vår son och prata med honom. Han lovar då. Och på darrande ben och med bultande hjärta och knagglig engelska så kommer han till fängelset där. Och han går genom de här olika säkerhetsportarna. Och så säger fångvaktaren mycket strängt, okej, du får 15 minuter på dig. Och så kommer han in i cellen. Och där får han se en lång man med ett härjat utseende, relativt ung och rufsigt hår och ser verkligen härjad ut alltså. Som säger liksom, vad vill du mig? Och då börjar Betson på knagglig engelska berätta om att han just nu bor hos mannens föräldrar och att mannen har ju gått till söndagsskolan när han växte upp och så vidare. Och han pratar lite med honom så här. Och då så säger den här mannen, okej, vad vill du jag ska göra då? Och då så säger Betson så här. Jo, jag vill att du ska öppna ditt hjärta och ta emot Jesus som din frälsare. Att du ska be om förlåtelse för alla dina synder och låta Jesus ta hand om dig och frälsa dig. Och du förstår, det tog. Det tog. Den här mannen har föll på knä omedelbart. Och då så, det här är lite roligt också. Då säger han att den här Betson Kikoti, han var så kort i växten så då hamnar de alltså i samma. Det är nästan som du och jag. Jag är inte så lång och du är betydligt längre. Så de hamnar liksom i jämnhöjd med varandra när mannen böjer knä. Va? Och så lägger Betson sina händer på honom och ber en frälsningsbön för honom. Och så blir mannen frälst. Visst är det underbart. Men du, hur kunde han göra allt detta, den här Betson? Jo, han hade blivit fylld med en helig ande. Och han hade fått Guds kärlek in i sitt liv. Och han använde det goda till att besegra det onda. Visst är det fantastiskt. Och sen så tillägger Anders Petter här. Att denne Betson Kikoti inspirerar idag utan överdrift tusentals människor i hela Östafrika. Med sitt andliga ledarskap. Visst är det fantastiskt. Visst är det fantastiskt. Ja, men hörni ni, vad är det goda som Herren har gett oss? Nu måste vi få säga något om det. Ja, jag ska försöka koncentrera mig så mycket jag bara kan. Det här är ju ett sånt stort ämne, ett sånt härligt ämne. För det första är det ju Gud själv som är på vår sida. Romarbrevet 8, nu kommer vi att röra oss en hel del i Romarbrevet 8 här. Romarbrevet 8, 28 så står det så här. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud och som är kallade efter hans beslut. Och dessutom står det i 8:31. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Gud själv är för oss när vi vill vandra med honom. När vi vill vara hans barn och vill leva med honom, så är han inte emot oss, utan han är för oss. Han är på vår sida. Och han är inte vår motståndare. Det var Satan som var motståndare, inte Gud. Utan Gud är för oss och Gud är med oss. Och han är på vår sida för att hjälpa oss. Visst är det underbart? Och om nu Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Kommer ni ihåg den här profetian från Jesaja som Maria och Josef fick veta när Jesus skulle födas? Dels sa ängeln att du ska ge honom namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Men också detta skedde för att profetian skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande, hon ska föda en son. Och du ska ge honom namnet, kommer ni ihåg vad det var? Immanuel. Och det betyder Gud med oss. Låt oss säga det, Immanuel. Gud med oss. Ska vi säga Gud med oss. Vilket underbart namn. Och jag har blivit så välsignad av det så många gånger. Jag har blivit så påminn om det så många gånger när jag har mött olika saker som har velat knäcka mig och oss. Och till och med när man själv ibland har misslyckats och liksom köttet har fått ta över och så vidare. Så har jag blivit påminn av den heliga ande av det här. Hans namn är Jesus. Han ska frälsa oss från våra synder. Och den frälsningen håller han på med också. Det är inte bara en gång. Han håller på och frälser oss från våra synder. Och vi ska bekänna varje gång som vi behöver göra det. Och be om förlåtelse. Och be om hjälp och rening och upprättelse. Och då kommer han och frälser oss från våra synder. Men så underbart. Medan han frälser oss från våra synder så är han Immanuel, Gud med oss. Han är Gud med oss hela tiden. Och det är så underbart. Och du vet att det är ju så att som goda föräldrar så är vi ju delaktiga i våra barns liv. Jag tänkte på det och jag sa det till Håkan också här. Att när du berättade för mig redan före mötet här då om eran pojke och bekymren i natt här. Och att vi lever ju så med våra barn, va. När det går bra för dem så gläder vi oss. Är det jobbigt så berör det oss så djupt, va. Och som goda föräldrar så är vi där vid barnens sida för att stötta och hjälpa dem på alla tänkbara sätt. Skulle Gud vara en sämre förälder? Naturligtvis inte. Han som är vår fader i himlen. Han som älskar oss mer än vi kan älska våra barn. Mycket, mycket mer. Han är Gud med oss för att hjälpa oss. Det andra goda som Gud har gett oss, det är ju vår nya identitet i Jesus Kristus. Romarbrevet 8:1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andeslag har i Kristus Jesus gjort oss fria ifrån syndens och dödens lag. Och här är vi inne på den röda tråden i hela Paulus undervisning. Du vet, i Paulus 13 brev så har vi de här uttrycken i Kristus, i honom. Och någon har räknat efter att man kan åtminstone hitta det i ungefär 165 gånger i Paulus 13 brev. Och det här kommer extra, det här är en av anledningarna att jag helst använder folkbibeln. För det kommer inte fram lika tydligt i Bibel 2000. Men i folkbibeln så har vi de uttrycken igen och igen och igen. I Kristus, i honom. Och jag vill ge dig ett litet gott praktiskt råd. Ta fram en penna, en vanlig eller en sån där gul överstrykningspenna eller vad du tycker funkar bäst. Och markera varje gång det står i Kristus, i honom. När du läser, inte minst Paulus brev då. Du kommer att få mycket markeringar på dessa bibelblad. För det är Paulus älsklingsämne. Vad vi är i Kristus, vad vi har i honom, vad vi förmår i honom, allt förmår vi i honom som ger oss kraft. Vad vi ska bli i honom, vi ska bli mer och mer lika honom och en dag ska vi få se honom som han är. Och detta är vår styrka. Det är det goda Gud har gett oss. Allt det goda vi har och är i Kristus. Vår nya identitet i honom. Och ni märker nog att när jag kommer in på det, då får man hejda mig. För då kan jag hålla på hur länge som helst. För, alltså, det här ämnet är outtömligt. Och det är så viktigt. Det är så viktigt. Det har betytt så mycket för mitt liv. När jag som ung liksom fick del av de här sanningarna så öppnade det en ny dimension i mitt kristna liv som har hjälpt mig ända sedan dess. Och därför är jag så angelägen att dela med mig av den undervisning. Min första bibelstudievecka hade jag i Tidan, där vi sen också hamnade och jag fick min första föreståndartjänst. Och där hade jag min första bibelstudievecka. Jag tror jag var 23 år gammal då. Och då gick jag igenom i Efesiebrevet livet i Kristus. För då hade de här sanningarna blivit levande för mig. Och det har följt mig sedan dess. Och det fortsätter. Jag fortsätter att undervisa om det. För jag märker att det hjälper människor när vi får upptäcka vad vi är och har i Kristus. I första Korinthierbrevet, det första kapitlet och den 30:e versen och vers 31. Och här läser jag Bibel 2000. Här väljer jag Bibel 2000s översättning. Genom honom, genom Gud alltså, så finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Vi har blivit placerade i Kristus. I en ny identitet, en ny position inför Gud. Och vi får identifiera oss med Jesus som vår vishet, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Och det här ger ett oerhört lyft i vårt andliga liv. Och det för oss in i en vila i vårt andliga liv också. Det är som att sätta sig i bilen som vi ska göra om några timmar här efter kyrkkaffet. Och känna att det är ju bilen som bär oss. Det är ju under motorhuven som kraften finns. Det är inte hos oss. Utan det är ju under motorhuven som kraften finns. Men vi får sitta där och liksom agera och interagera och vara aktiva. Och samtidigt så är det bilen som bär oss hela vägen hem till Sollentuna. Eller som jag sa, det här är ett väldigt lyft. Som att sätta sitt flygplan och bli lyftad och buren högt upp. Liksom, och dit man ska. Att upptäcka detta, vad vi är och har i Kristus, det är att komma in i en vila och det är att bli buren mitt i kampen. Det innebär inte att kampen tar slut och att i den meningen livet blir enklare, men det innebär att man blir lyft på ett annat sätt över allt detta och genom allt detta. Det tredje som jag vill nämna, ja, men det är ju den helige ande själv som hjälper oss i vår svaghet. Romarbrevet 8 igen. Och dels där när det gäller kampen mot köttet så säger ju Paulus specifikt att det är anden som kan hjälpa oss. Från vers 12 och till och med vers 16, Romarbrevet 8. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår köttsliga natur så att vi ska leva efter köttet. Om vi lever efter köttet kommer ni att dö, men om ni genom anden, och här är det anden med stor bokstav, det är alltså den heliga anden, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det är anden som kan hjälpa oss att döda den gamla naturens gärningar, köttets gärningar. Det är anden som kan hjälpa oss att vinna seger i den kamp som vi är involverade i. Och så säger Paulus vidare, om vi tittar i 26 och 27 verserna i Romarbrevet 8. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga som Gud vill. Vad oerhört många gånger jag har blivit välsignad av det här ordet, så hjälper också anden oss i vår svaghet. För det första så hjälper också anden oss. Har du tänkt på att det namn som Jesus använde för den heliga ande i sitt avskedstal i Johannes evangelium kapitlen 14, 15 och 16. Fyra gånger där så kallar han anden för hjälparen. Anden har ju jättemånga namn i Bibeln och vart ett av dem är värda ett speciellt studium. Men det här namnet, det övergår ju dem allihop. Det är ju heltäckande. Det sammanfattar ju allt det anden är och gör. Han är hjälparen. En som tillkallats för att ge oss hjälp och bistånd, försvarsadvokaten. Eller den som peppade soldater som skulle ut i strid. Grundtextens ord betyder det också. För att de skulle klara av det de skulle vara med om. Hjälparen, den helige ande. Halleluja. Det var så härligt, Bertil, du sa när vi skulle åka iväg idag, så sa du mot, vad var det du sa? Mot stridsfältet. Ja, och så där, vi ska göra olika saker för Gud, va? Och det är en, liksom en andlig kamp också. Men hjälparen går med oss. Anden hjälper oss. Men jag är ännu mer välsignad över att det står så hjälper också anden oss i vår svaghet. Tänk att det står inte så hjälper också anden oss när vi tycker att vi är riktigt starka. Alltså ibland har vi fått för oss att ska vi kunna få uppleva något av den heliga ande så ska vi vara på topp liksom. Då ska vi vara riktigt vara medvetna om att vi är riktigt härligt frälsta. Och att vi har levt för Gud liksom och haft seger varenda dag i minst 3 veckor och helst längre. Och att vi liksom har varit med och gjort jättemycket för Herren. Och nu har vi minsann lyckats. Och vi har tjänat Gud och vi har bett mer än någonsin. Och vi har läst 1 kapitel extra i Bibeln. Och vi har gjort det och vi har gjort det. Då kan anden nog hjälpa oss. Nej, det står inte så. Då hamnar vi i prestationskristendom. Och det ska vi inte göra. Nej, det står att så hjälper också anden oss i vår svaghet. Men vet du vad Gud frågar efter? Han frågar inte efter hur stark eller svag du är. Han frågar efter vad du bär i ditt hjärta av längtan. Vi talar ju om det att Herrens ögon överfar hela jorden. Vi talade om det igår kväll. För att han med sina med sin kraft ska bistå alla de som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Det är den längtan och den levande förtröstan du har i ditt hjärta på att du vill leva för Gud. Att du tror att han kan hjälpa dig. Och det handlar inte på något vis om prestationer. Ibland går det bättre för oss. Ibland går det sämre. Ibland känner vi oss på topp. Ibland är vi där nere. Och ofta är vi någonstans mitt emellan, va? Ibland så vinner vi härliga segrar, ibland så lider vi nederlag. Men anden vill stödja oss i vår svaghet. Halleluja. Till och med när man inte har sovit mer än 3 timmar i natt som du har gjort, så vill anden stödja oss i vår svaghet. Det är så gott att få ta med sig detta. En helig ande är hjälparen. Han hjälper oss också när vi känner oss svaga och otillräckliga. Och tycker att vi är hjälplösa. Ja, men det viktiga är att vi är beroende av honom. Och ju mer vi är beroende av Herren och av den heliga ande, desto mer kan vi slappna av och känna förtroende för hjälparen också. Jag har märkt det. De här nyckelorden har jag lärt mig under årens lopp mer och mer. Att vara beroende av den heliga ande och att ha förtroende för hjälparens förmåga att hjälpa oss. Och att man sen har den här ärliga längtan i sitt hjärta. Jag vill leva för Gud av hela mitt hjärta. Jag vill tjäna Herren. Jag vill leva i hans seger. Jag vill leva det nya livet i Kristus. Jag vill bli en övervinnare. Och det är det Herren frågar efter. Inte hur väl vi lyckas utan hur mycket vi längtar. Det är det Gud knyter an till, va? Och så stöder han oss i vår svaghet. Hjälparen, den helige ande. Så underbart. Och det står ju till och med, det här är ju intressant här i Romarbrevet 8. Så står det om tre olika som suckar. Har ni tänkt på det? Jag brukar säga ibland ska man lägga märke till detaljer i en text. I Romarbrevet 8 så står det i vers 22. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Ja, skapelsen suckar och våndas. Nästa vers. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ja, det gör vi ibland. Vi suckar inom oss och längtar efter att också vår kropp ska bli förvandlad och att vi ska komma hem till härligheten. Men så stod det här från vers 26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet ju inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss. Vad stod det? Med suckar utan ord. Så anden, skapelsen suckar och våndas. Vi gör det ibland också. Och till och med anden suckar med oss och för oss. För att det ska gå bra för oss. För att Herren ska hjälpa oss. Kan det bli bättre? Kan vi få en bättre hjälpare? Nej. Underbart. Han hjälper oss att be. Gud vill ju att vi ska vara starka bedjare. Men ibland vet vi inte ens vad vi ska be om. Och ibland har vi inte inspiration och motivation tillräckligt. Men anden kan ge oss det. Anden kan mana på oss. Och att få komma in i den heliga andens flöde när vi ber. Då går det så lätt att be. Det bara flödar på liksom. Och det kan vara både att få be i tungor och det kan vara att be på sitt vanliga språk. Och anden är där och liksom hjälper och inspirerar och leder. Och så kan vi till och med få be för sånt som vi inte hade tänkt på. Eller man kan till och med få be för sånt man inte visste om. Jag har hört om sånt också. Och det är så underbart när anden stöder oss i kampen. Andra Korinthierbrev 4:7, innan jag lämnar den punkten. Där står det ju också så här, Andra Korinthierbrev 4:7. Men denna skatt har vi lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Det här är en fantastisk bild. Vi har en skatt och det är ju frälsningen i Jesus Kristus. Och det är ju all den himmelska världens andliga välsignelser. Och det är ju den heliga ande, andens kraft och liv och andens gåvor och andens hjälp. Allt detta goda, underbara, det är skatten. Men Gud har placerat den i bräckliga lerkärl. Och det bräckliga lerkärlet, det är din och min personlighet. Och det kan vara skört, det lerkärlet. Det kan handla om fysiska handikapp. Det kan handla om psykiska handikapp. Det kan handla om skörhet på olika områden. Det kan handla om olika saker som vi kämpar med och brottas med och så vidare. Lerkärlet är skört och bräckligt, men skatten är det inget fel på. Och tänk att Gud har lagt ner sin skatt i bräckliga lerkärl. Och han vill använda oss trots att vi ibland är bräckliga lerkärl. Och det är för att det ska visas att den väldiga kraften är Guds och inte något som vi har presterat. Va? Och därför är det en enda som ska ära när Gud använder oss. Aldrig vi, utan Gud. För det kommer inte an på oss. Det är Guds nåd att vi är frälsta, hörrni. Det är Guds nåd att vi är bevarade. Det är Guds nåd att vi ska få gå in genom en öppen pärleport en dag. Och det är Guds nåd varje gång han använder oss. Och han vill använda oss jättemycket, mer och mer. Men det är Guds nåd hela vägen. Och därför så, den stolte ska ha sin stolthet i Herren, stod det. Vi prisar Herren för allt det han gör för oss och genom oss och med oss. Och vi får vara glada och tacksamma för skatten. Det fjärde, det är Guds kärlek i våra hjärtan. Nu sa jag, det första, det är Gud själv på vår sida. Det andra är det vår nya identitet i Kristus. Och det tredje, det är den heliga ande som hjälper oss i vår svaghet. Och det fjärde som är det goda som Gud har gett oss, det är Guds kärlek i våra hjärtan. Romarbrevet 5:8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och sedan så står det också i vers 5. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Guds kärlek i våra hjärtan. Alltså ju mer den helige ande får fylla oss och förnya oss och leda oss. Vet du vart han leder oss? Han leder oss till korset. Han leder oss till Jesus. Han låter oss fästa vår blick på Jesus. På vad Jesus gjorde för oss på korset. Och hans oändliga kärlek till oss. Och hans uppståndelse. Och att han idag sitter på tronen och ber för oss. För det gör han. Så vi har världens bästa förebedjare. Vi har både anden och Jesus. Sen är det bra med lite mänskliga förebedjare också. Det är vi tacksamma för. Men där blir vi fyllda av Guds kärlek. Vi tar emot av Guds kärlek, som jag sa. En annan av bibelstudierna här. Vi fylls av Guds kärlek. Och vet du vart anden leder oss sen? Han leder oss ut till människorna. Anden leder oss ut till människorna. Där de finns. Så att vi kan ge den kärleken vidare. Han utgjuter sin kärlek i våra hjärtan. Halleluja. I en del översättningar så står det att han ingjuter. Och det är väl lika bra det. Om han utgjuter eller ingjuter, han gör båda delarna. Han utgjuter sin kärlek i våra hjärtan och han ingjuter sin kärlek i våra hjärtan. För att vi ska kunna dela med oss av den kärleken och sprida den vidare. Ja, till och med när vi möter elaka människor som vill oss illa. Eller som sårar oss på olika sätt. Och vi möter det ibland. Det är ofrånkomligt att vi gör det ibland. Men då vill han fylla oss med sin kärlek på ett sånt fantastiskt sätt så att vi kan förlåta när det behöver ske och att vi kan välsigna, vi kan be för, vi kan vända andra kinden till, vi kan visa kärlek genom den heliga ande, genom Guds kärlek i våra hjärtan. Det är så fantastiskt. Och då står det ju i Romarbrevet 8:35-39 att denna Guds kärlek, ingenting kan skilja oss ifrån dig, ifrån den. Det står så här ifrån vers 35 där: vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Låt mig bara berätta det också, att när vi förlovade oss, då var det hos Margareta och er familj i Gårdsjö. Ni bodde fortfarande där då. Det var påskafton den 13 april 1974. Och när vi beställde de här ringarna i Trollhättan, en guldsmedsaffär där, så sa vi så här att förutom våra namn och datum så vill vi ha ett bibelord också. Jaha, sa de, det var de inte vana vid. Jo, det ska stå Rom.8:31-39. Ja, vi fick ta det en gång till. Rom.8:31-39. Ja, de noterade och såg väldigt förbryllade ut. Det här var de nog inte vana vid. Men hörni, det har vi levt på i vårt äktenskap sedan dess. Det var texten jag läste här. Att inget kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och så räknas det upp en massa olika saker som vi även som kristna får möta. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Och då vill jag sluta med att säga som jag slutade igår kväll. Den onde och det onda kan vinna en och annan rond över oss. Men vi reser oss alltid på nytt igen i Jesu namn. Det är som den där stågubben som jag hade som barn, vet du, som leksak. Man kan knuffa i kullen, men den hade en tyngd i sig som gjorde att den alltid reste sig igen. Vet du att Gud har lagt ner en tyngd i våra liv som får oss att resa oss igen? Och det är det som jag har gått igenom. Det är de här fyra punkterna, det goda som Gud har gett oss, som vi ska använda till att besegra det onda. Och som gör att vi reser oss igen i Jesu namn och så vinner vi matchen. En och annan rond kanske den onde slår ut oss, men vi reser oss igen och så vinner vi matchen i Jesu namn. Visst gör vi? I Herrens namn så gör vi det. Och en sista bibeltext då. Hebreerbrevet 11:34, som har välsignat mig så mycket också. Hebreerbrevet 11:34, så står de gamla testamentets heliga. Och så står det bland annat så här: det var svaga men fick kraft och blev starka i striden och drev främmande härar på flykten. Och så fick jag se här för kanske ett år sedan eller något sånt där, eller om det var ett halvår sedan, i Handbok för livet, översättningen där, den parafrasen, så stod det så här: trots sin svaghet blev det starka genom sin tro. Och det fick kraft att strida mot fienden och driva hela arméer på flykten. Jag blev jättevälsignad när jag såg det ordet. Trots sin svaghet blev det starka genom sin tro. Och det fick kraft att strida mot fienden och driva hela arméer på flykten. Det var budskapet som jag ville ge idag. Kan vi till detta alla säga ett kraftigt?